Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Men som sagt, jag presenterar dig och så småpratar vi lite och sen så kör vi igång helt enkelt. Ja. Okej. Dagens gäst är en partiledare och det är ju alltid lite speciellt att ha en partiledare med i podden. Men det är inte vilken partiledare som helst, det är faktiskt en av de mest önskade gästerna här i 24 frågor. Johannes, Mio, Fanny och Anders är några som har skrivit och önskat en medborgare i samlings Ilan Sade. Och jag är inte den som är den, så välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja. Hur känns det att vara här och sitta i Stockholm?
Det känns jättekul.
Ja. Ja. För du bor i Malmö annars.
Precis. Ja. Ja. Jo då. Nej, men jag är ju här oftare och oftare av naturliga skäl.
Mm.
Ja. Så att nu tänkte jag att ja, men kul. Ja. Då passar vi på.
24 frågor.
Var växte du upp någonstans? Berätta lite om det.
Ja. Jag föddes i en liten stad i nordvästra hörnet av Israel som heter Naharia. Och mina första 2 år var på en kibbutz som ligger precis bredvid Naharia.
Och för de som inte vet vad en kibbutz är för någonting.
Det är ett stort kollektiv faktiskt. På numera är det, har man löst upp de här kollektiven lite mer eller mindre. Och det har blivit mer som byar i stort sett. Med lite extra bygemenskap. Men på den tiden, slutet av 70-talet talar vi, då var det ju fortfarande riktigt kollektivt. Det vill säga att man jobbade och fick inte lön för det, utan alla inkomster gick till kibbutzen. Många jobbade ju naturligtvis inom kibbutzen och fick ju då inte pengar direkt för det, utan man, men däremot så var ju allt mat, kläder, nöjen också så att säga kostnadsfritt på det sättet att man hade ju redan jobbat in det, man behövde inte betala för det. Så att det var som en stor lycklig familj. Kanske inte alla var jättelyckliga med det, men
alltså det är ju ett väldigt ovanligt system. Det påminner ju nästan lite om de här sovjetiska kolchoserna. Alltså, hur kan du se, tycker du att man skulle kanske ha något liknande idag?
Nej, man kan dra lärdom av det att starkt civilsamhälle och liksom bygemenskap och gemenskaper i stadsdelar och så, det är någonting jag tror på stenhårt.
Ja.
Sen behöver det inte ta sig de här långtgående uttrycken. Det har ju ändrats i Israel. Kibbutzerna var jätteviktiga för uppbyggnaden av Israel. Från runt sekelskiftet 1900 och framåt då de första kom. Och för att liksom börja bruka jorden och hela den här biten med sionismen, de var jätteviktiga. De har tappat en hel del ny betydelse idag, men de har inte alls samma så att säga privilegierade status som de hade då. Men det är kul, det är ett speciellt samhälle, väldigt sekulärt, väldigt då var det ju också ganska israelisk, med israeliska mått med ett vänsterpolitiskt. Mindre så idag kanske, även om de flesta i kibbutz och tenderar att rösta vänster. Vänster och höger i Israel är ju lite annorlunda än det i Europa.
Okay.
Så att, men okej, okay, det är ett annat ämne kanske.
Ja, kanske det.
Nej, men sen så flyttade mamma, är ju från Skanör. Nere i sydvästra hörnet av Skåne. Och pappa i Israel från kibbutzen. Vi flyttade till Skanör, familjen, när jag var 2 år gammal.
Okay.
Och sen har jag vuxit upp där. Och sen har jag bott i 10 år ungefär i Lund. Och nu har det väl hunnit bli 8 år eller sånt där i Malmö.
Okej.
Okay. Ja.
Fråga 2. När kände du att ditt samhällsengagemang väcktes till liv?
När jag var i tonåren, någonstans 15-16, i den åldern så vet man precis hur världen ska styras. Man är expert inom det området. Och då tyckte jag att miljöfrågor var väldigt viktiga, men jag stod inte ut med någon vänstervarianten, utan det behövs borgerlig miljöpolitik, borgerligt miljöparti. Jag gick med i Centerpartiet.
Ja.
Och i ungdomsförbundet och sen studentförbundet och höll på rätt mycket där. Var som mest var aktiv var jag då 2003-2006 när jag var ordförande för studentförbundet.
Mm.
Och sen har jag varit miljönämndsordförande i Lunds kommun en period. Så att det väcktes ju någon gång då i tonåren.
Var det något speciellt som gjorde att det väcktes just där och då? Att det blev just miljö?
Ja, men miljöpolitik var en viktig, väldigt viktig fråga på 90-talet.
Ja.
Och engagerade många. Det var ju naturligtvis så att vi har gjort stora framsteg sedan dess också. Men hela idén om att samhället måste liksom klara sig på naturresurserna, återvinning, ja, you name it. Så att det var en stor fråga då.
Men funderade du någonsin på något annat än Centerpartiet? För det här var ju ändå under en tid och Centerpartiet var mer vänster än vad de är idag under Olof Johanssons tid. För det var under Olof Johansson, eller var det Lennart Eleus som...
Nej, det var Olof Johansson först.
Mm. Men kände du inte att... Var du någonsin intresserad av något annat parti där?
Nej, jag kan inte säga att jag var det. Vi bland de unga var ju generellt betydligt mer höger i ekonomisk politik än partiet.
Just det.
Och det kom ju sen att förändra partiet mycket riktigt. Den stora förändringen kom ju under Maud Olofssons tid.
Mm.
Och det var ju helt och hållet, skulle jag säga, en följd av den generationen det som jag ingick i som höll på och påverkade rätt mycket redan på 90-talet. Om Centern var mer vänster eller höger då, ja, det beror lite på vad man ser. I ekonomisk politik så är det klart att Centern idag är mer liberalt än det var då.
Mm.
I andra mer, så att säga, om man tittar på den konservativa delen, så har ju Centerpartiet kanske slängt det helt över bord idag i stora delar.
Mm.
Där förnuftskonservativa, lite folkligt, sunt förnuft har ju försvunnit i stor del. Och så på det sättet kan ju Centern anses ha samtidigt då gått extremt långt åt vänster, om man nu ska se det som en vänster- och högerfråga. Till exempel migrationsfrågorna, så att man saknar förankring.
Fråga tre, när du blev politiskt aktiv, tänkte du dig att du skulle liksom leva det här politiska livet eller ha karriären inom politiken?
Nej.
Nej.
Det har jag faktiskt aldrig tänkt. Och jag har ju naturligtvis alltså fått erbjudanden om att fortsätta in i en tjänstemannakarriär inom politiken på kanslier och riksdagskanslier och så vidare. Det hade varit väldigt lätt, men någonstans så var det någon röst i mig som sa då att kanske är det för att jag liksom, ja, har vi de värderingarna med mig, vi är inte någon akademikerfamilj från början heller och sådär, utan man måste bli något redigt. Man kan inte bara liksom gå där och bli någon slags politisk tjänsteman.
Nej.
Och flumma runt, utan så ett vägval var ju liksom, skulle jag satsa på att skaffa mig en ordentlig utbildning efter gymnasiet, eller skulle man dras in i det där moraset? Och det blev utbildning, så jag utbildade mig till jurist.
Ja.
Och läste en del språk vid universitetet i Lund.
Ja.
Så att jag visste, det har funnits sådana här situationer där man tänker, ska man göra en karriär inom det här då, inom, och många i dagens partier börjar ju faktiskt så, även de som är i riksdagen. De har börjat som i ungdomsförbund, och sen så sugs de upp i organisationen och får jobba några år på riksdagskansliet eller på partiorganisationens centralkansli. Och sen så blir de då förtroendevalda på heltid. Har inte gjort någonting egentligen av värde eller betydelse utanför den politiska
världen. Nej, verkligen.
Nej, och då styrs vi av sådana människor.
Ja. Fråga fyra. Hur mår konservatismen idag? För du ser dig själv som konservativ.
Jag ser mig som liberal konservativ.
Okej.
Okay. Jag är...
Berätta lite om
det. Ja. Det som jag ska försöka sammanfatta det här, så jag har en liten sammanfattning på mitt Twitterkonto där jag skriver att jag är livsstilsliberal och samhällskonservativ.
Mm-hmm.
Men det menar jag att i livsstilsfrågor, hur folk ska leva sina liv, hur, vem man ska liksom älska, bo med, hur folk ska, hur man organiserar sig överhuvudtaget, där är jag jätteliberal. Men sen måste man förstå, ja, och det har med skatter och så också att göra naturligtvis, alltså att styra över sin egen vardag och sådär, då har man lite, har man lägre skatter så har man mer att bestämma över själv. Men samhällskonservativ i meningen att men det måste finnas ett fast ramverk för detta. Vår frihet i västerländska stater bygger på att det finns en stark gemenskap som kan stå upp och stå upp för de värden vi tror på, se till att vi har en icke-korrupt poliskår, att folk är lojala mot det gemensamma när det kniper, alla sådana saker. Där har ju många sådana här liberaler som bara håller på att tugga sina teser helt liksom gått bort sig. Att man måste förstå att det finns det ena förutsätter och förstärker det andra.
Mm.
Den liberala samhället, den liberala staten bygger på någon form av gemenskap. Och då har vi då den västerländska staten som vi mycket bygger på någon form av nation. Och vissa stater har flera nationer inom sig, men man har en form av kulturell gemenskap. Och där kommer det är en konservativ lärdom, menar jag, att och också att inte vara så extremt ideologisk och ha skygglappar på hela tiden och säga att det här är svaret på alla frågor, spelar ingen roll vilken fråga du ställer så är det här svaret, utan se vad är det som funkar i samhället, ha liksom lite öppna ögon och ta skygglappar. Och det är också egentligen en metod som jag är konservativ i grunden, whatever works liksom. Fungerar detta, ja, men då kanske vi inte ska rasera det, det verkar ju funka hyfsat, titta hur funkar det i andra länder. Där har de ett sånt här system. Det går inte så bra där, men då kanske vi inte ska rasera vårt. Och vice versa förstås. Det är ju egentligen Edmund Burkes konservatism.
Mm.
Den är inte moraliserande. Det handlar inte om en massa aborter och vem man gifter sig med och sådana saker. Utan det handlar om hur man ska förändra saker och ting och hur man ser på förändring. Ta det lite lugnt och så vidare. Ta inte och rasera saker som funkar.
Nej, men om man då ska vara lite ifrågasättande här, så just den här liberala livsstilen du pratar om, den är ju ganska, inte lätt, men den går ju att reglera liksom med skatter som du säger och lagstiftning. Men hur det här med svenska, eller ja, det här med värderingar och konservatismen som du pratar om, hur gör man för att, alltså som att säga att man är riksdagspolitiker, hur gör man för att påverka den? För den kan ju vara svår att påverka genom riksdagsbeslut och skatter och lagstiftning och sådär. Hur ser du på det?
Ja, nej, och det är också en del i det liberalkonservativa att vi kan liksom inte ha lagstiftning som går in och styr folk i detalj i hur vad de ska tycka och tänka och
nej.
Så här. Nej. Men ja, hur invandringsfrågan är ju delvis kopplad till detta också. Alltså ska vi ha en stat som håller ihop, en sådan stat måste ha en slags majoritetskultur som är hyfsat gemensam. Kan en sån stat hysa minoritetskultur? Absolut, inga problem. Men om de minoritetskulturerna blir väldigt stora till slut och väldigt dominanta, det är då man ofta får problem. Om man inte har en stark överbyggnad av något slag, någon form av gemensam överbyggnad. Så att, och vad gör politiker för att hur kan politiker styra detta? Ja, vi kan ju inte hålla på att vara någon form av lagstifta fram värderingar och så, utan det här är ju organiska grejer, det växer fram, det tar tid, det är hundratals år. Men man kan ju åtminstone, det man kan göra är ju att se till att, men okej, vi kanske måste ha en reglerad invandring. Det kanske inte är något problem med total fri rörlighet inom Norden, men vi kanske inte kan ha halva Mellanöstern här. Och det vet folk från Mellanöstern också. Mm. Så att det finns, och det finns ju redan, alltså bara öppna våra ögon lite. Vi har ju redan regler om att det är i stort sett fri rörlighet i Norden, men det krävs visum från vissa länder. Så det här är ju inte, det är ju bara att peka på hur ett system, vi har det ju redan, sådana mekanismer i vår lagstiftning.
Mm, ja.
Så det är inga konstigheter det här, det är ju bara, det är ganska förnuftigt. Så att politiken kan ju sätta vissa ramar och se vad är det vi behöver skydda, vad är det för saker som kan behöva ett skydd. Men sen får det vi skyddar, det får ju växa lite på egen hand. Ungefär som liksom, du odlar din trädgård ungefär. Du kan inte hålla på och lagstifta om om att väx. Morötter, väx.
Nej.
Men vi kan däremot ge dem goda förutsättningar för att växa.
Men om man tar en konkret fråga som till exempel... Ja, men en sak som brukar komma upp är det här med litteratur och kulturkanon i grundskolan till exempel. Hur ser du på en sån sak?
Mm. Det där har man ju egentligen, ja, nej men det, jag tror nog att det kan vara en god idé att ha lite gemensamt. En sån sak som knyter ihop nu. Sverige är ett invandrarland, vi behöver fundera över vad är det för saker som ska bygga broar mellan folk med olika kultur. Naturligtvis är språk och litteratur och sådana saker viktiga. Mm. För det ger gemensamma referenspunkter i samtal när folk träffas. Någonting, det skapar en gemenskap. Okej, vi fattar alla vad Selma Lagerlöf är för någonting och så här. Och så att jag är absolut för att man har någon form av gemensam så här kanon i skolan. Och så har det alltid varit också innan man någonstans började flumma till och kan vi egentligen bestämma vad unga ska ha för kunskap och så. Ja, det kan vi. Mm. Därför att vissa saker knyter ihop. Sen det största och viktigaste är väl egentligen att stimulera överhuvudtaget till att läsa och så här. Det är väl egentligen steg ett.
Ja,
och att ha en skola som har hög kvalitet på liksom språkundervisningen, både modersmålet och andra språk och så vidare. Det är väl prioritet nummer ett såklart.
Mm, mm.
Men om vi kommer lite till nästa steg, va? Självklart bör man väl ha någon form av idé om att i skolan ska barnen kanske ha läst lite från olika författare som har något viktigt att säga om svensk historia och svensk kultur. Mm. Och regional kultur också kanske. Det kanske är olika i Skåne och i Norrbotten om man ska läsa det. Man kanske måste ha allt samma.
Men
det ger någon form av... Där så skapar man en inkluderande ska vi säga, patriotism liksom, genom att se till att ha något gemensamt. Annars har vi ingenting.
Mm. Intressant. Fråga 5, lite annan typ av fråga. Hur märker man på dig att du är väldigt arg om man har dig som chef till exempel? Fladdrar du med näsborrarna eller vad händer?
Jag blir sällan sådär. Jag har väldigt, väldigt lång stubin.
Aha, okej. Okay. Är det som du ser en av dina positiva sidor?
Jag
eller
hoppas det.
Ja.
Ja. Jag har väldigt lång stubin. Jag behöver inte skälla på folk och sådär. Jag kanske kan låta lite kantig.
Mm.
Jag tror att jag blir lite kantig i tonen och lite så här rakt på sak, hård så. Men jag har väldigt lång stubin. Jag vet inte vad det kommer av någonstans. Ja, det enda gången jag har väldigt kort stubin, det är ju som de flesta andra. Vad är det? Jo, det är ju trafiken.
Ja, just det. Ja.
Jag vet inte om något är från pappa eller någonting.
Ja, jag brukar tänka så här att om jag blir arg i trafiken, säger att det är någon som går jävligt långsamt på trottoaren eller någon som står i fel sida i rulltrappan, så brukar jag alltid tänka, det här är väl egentligen ingenting att bli speciellt arg över.
Det är så kul, fel sida på trottoaren i rulltrappan. Vi har inte de problemen i Skåne.
Nej, just det. Ni kanske inte har så många rulltrappar.
Jag pratar mer om
folk som inte blir...
Alltså, i trafiken, det som kan göra mig skitförbannad i trafiken, det är när folk utsätter andra för livsfara. Bilister i huvudsak. Ja, cyklister kan ju också vara för jäkliga. Men alltså, sitter du in i en bil och kör på ett medvetet, inte misstag, utan medvetet gör saker som är farliga för andra, då kan det gå några sekunder. Någon sekund bara, så tänder jag till som fan.
Hur gör du då? Är du en sån som sätter på lugna favoriter och hyperventilerar, eller sitter du och skriker i bilen?
Um. Jag kan nog säga ett och annat i bilen. Mm. Yeah.
Ja. Intressant. Fråga 6. Blir du igenkänd på stan?
Det händer.
Mm.
Mm. Händer.
Vad är det för vanliga, typ av respons du får där?
Positivt.
Ja.
Mm. Så att det folk är glada. Ja.
Trivs du med det?
Jag får väl bli så illa tvungen. Nej, men det är ingen fara.
Nej.
Det är kul.
Ja. Okej. Fråga 7. Om du är på en, jag antar att det här händer ibland, om du är på en fest eller en social tillställning och någon frågar vad är Medborgerlig Samling för något, vad är ditt standardsvar då?
Det är en ny medborgarrörelse i Sverige som vill se till att staten begränsar sig, håller sig till de viktiga frågorna, skär bort sånt som är krafts, kan därmed också se till att sänka skattetrycket i landet. Det är ett borgerligt parti som vill ha ordning och reda på migrationsfrågor. Det har inte alliansen haft. Det är ett parti som består av personer som inte har gjort karriärer inom politiken. Som vi säger, politiker med yrken, inte yrkespolitiker. Och med det tändes, gnistan till det tändes av decemberöverenskommelsen. Och så det visade ju på någon slags sjuka i vårt politiska system. Att här behövs nya krafter som sopar banan med de här gamla, gamla blocken.
Mm.
Det var väl de viktigaste delarna, tror jag.
Ja.
Vi sätter ju demokratifrågor högt också. Att kanske dels för att vi är någonting nytt. Och det i sig innebär ju att demokratin förnyas och förändras. Men även alltså när det gäller lagstiftningen kring detta, allt från mindre riksdag idag, alltså färre ledamöter, mindre valkretsar, så att det blir närmare mellan de valda och väljarna, att de liksom, alla väljare ska helst veta vilka de lokala riksdagsledamöterna är.
Mm.
Fråga på folk på stan idag, de har ingen aning.
Nej, det är väldigt många journalister som inte vet vilka riksdagsledamöterna är.
Nej, nu frågar du mig, jag kan inte räkna upp de i min valkrets. Jag kan väl några stycken.
Mm.
Men alltså, så att det är ju det är inte bra det här. Det är den skocken vi har på Helgeandsholmen, men den är inte känd ute bland folket, och det är, så att det pratar vi mycket om. Det är också en liberalkonservativ grej, det här med att personliga mandat och personligt ansvar. Det är grejen, inte såna här lösa kollektiva grupper där ingen egentligen har ansvaret och ingen verkar ha makten heller och så här. Det är döden.
Men om man går ner till lite mer konkret nivå, vad skulle du säga är Medborgarsamlings viktigaste sakfrågor som ni vill driva, förändringar?
Mm. Då är det i så fall att skära i statsbudgeten en del, framförallt inom, om vi ska se vad vi ska skära ner, så är det ju, det ska en hel del myndigheter läggas ner.
Som till exempel?
Vi har alla myndigheter som heter analys någonting till exempel.
Mm.
Det är en bra utgångspunkt, trafikanalys, analys för vård och omsorg. Och sen har vi aktivistiska myndigheter, som, det vill säga myndigheter som syftar till att driva opinion i frågor egentligen. Det är väl fastän inte myndigheternas roll att göra det. Det är ju liksom det fria samhället som ska driva opinion, kanalisera det in i politiken. Politikerna stiftar lag och myndigheterna verkställer. I Sverige börjar det gå på andra hållet. Det är myndigheterna som sitter och driver opinion. Och då har vi ju såna här diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen och olika sådana här jämställdhetsmyndigheter som inrättas nu. Det är ju politiker som vill driva vissa frågor, institutionalisera dem i staten som någon slags intressegruppering som hela tiden ska driva de frågorna.
Mm.
Så där har vi några exempel på. De ska ryka. Och fokusera, staten ska inte flyta ut för mycket, den ska fokusera på de viktiga frågorna som är medborgarnas säkerhet och trygghet, infrastruktur och naturligtvis en del välfärdstjänster som skola och vård och sådär, som inte ska lämna helt till marknaden.
Nej.
Sen ja, några nedskärningsområden när det gäller statens utgifter. Det är framförallt två som vi ser. Det är dels att den migrationspolitik som vi har idag är väldigt, väldigt kostsam för både stat och kommun. Om vi i princip infört asylstopp under kommande år här, så kommer det att kostnaderna naturligtvis gå ner kraftigt. Och det andra är på arbetsmarknadssidan, att vi har en skattesubventionerad A-kassa som nästan helt betalas av staten. Där kan vi också skära rätt mycket. Och det leder till att vi kan sänka skatten för vanliga inkomsttagare, som gör att man har lite mer buffert där och kan råda mer av sig själv. Så i de frågorna har vi en ganska klassisk liberal politik helt enkelt. Och jag skulle lyfta fram det här, stoppa slöseri i staten, se till att medborgarna har större självbestämmande. Det är, om du ska säga, liksom ett område. Men sen brinner jag också väldigt mycket, som du kanske hör, för demokratifrågor, för det här med identitetspolitiken och sådana saker, såna som grasserar i staten, och där allianspartierna har lämnat walkover. Man har aldrig gått in och sagt att det här får ni lägga av med. Vi ska inte dela upp folk i massa undergrupper och skicka och understödja detta med miljarder. Alltså det kostar ju mycket det här också, eller på med de här frågorna. Så att bort med det bara.
Hur ser du på demokratin utanför den rent liksom representerande politiken, om man ser skoldemokrati eller arbetsplatsdemokrati? Hur ser du på denna sådana demokratin i hela samhället? Vad har du för tankar om det?
Alltså i skolan, nej, det är ju ingen. Alltså, demokrati är ett system där medborgarna bestämmer sig för hur man vill att det här samhället ska styras. Det betyder ju inte att man sitter och har något, låter liksom sjuåringar sitta och rösta om huruvida man ska ha läxor eller inte liksom, eller om vi ska ha rättstavning eller om vi istället ska titta på film. Det där är ju fullständigt gallimatias. Där har vi ju exempel på hur identitetsvänstern och flumvänstern har totalt fördärvat vårt utbildningssystem. Så att nej, det ska inte vara någon jävla demokrati i den meningen i skolan. Och arbetsplatser, ja, men där har du ju ett avtalsförhållande, du har en anställning, det finns det är ett ömsesidigt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som kan sägas upp om man inte kommer överens eller tycker att det här är bra längre. Sen tror jag det är jättebra personalpolitik för en arbetsgivare att lyssna på sina anställda såklart, och ha medbestämmande. Och det finns ju kooperativa liksom organisationsformer, ekonomiska föreningar, där du har mer drag av så kallad, ska jag säga, typisk demokrati, en medlem, en röst. Finemang. Men det är inte nödvändigtvis så att ett aktiebolag, att man ska liksom införa någon slags regel om att de anställda ska kunna ta över ett aktiebolag genom att rösta om det. För de har ju inte investerat i det här bolaget. De har ju ett avtal i aktiekapitalet. Där har ju en ägare som har gått in med.
Fråga 8. Du var inne på det innan, men du var ju engagerad i Centerpartiet väldigt länge. Och sen lämnade du. Var det en tuff, säger man, uppbrytning för dig?
Nej, det var det väl egentligen inte. Jag började redan någonstans där på 00-talet, så började jag bråka lite om migrationspolitiken. Jag tyckte också att utbildningspolitiken inte var bra riktigt, att det inte fanns någon riktig linje där. Jag uppfattar i stort sett att det som förenade Centerns utbildningspolitik, det var att Jan Björklund är elak. Och det där kan man aldrig bygga något starkt på. Jan Björklund har ju faktiskt en del poänger. Så att, men jag tyckte inte man tog de här frågorna seriöst. Så att så småningom så blev det liksom mer och mer att mognade ett beslut att vi håller ju på att gå ifrån varandra, jag och Centerpartiet, ut lite olika riktningar. Så det trappades ner, och någonstans där runt 2011-2012. Jag var på en stämma, tror jag. Jag tror den sista jag var på var väl runt, kan det vara 2011? Jag tror det. Och då märkte jag ju att det var, tog man upp immigrationsfrågan så blev man ju liksom utfryst i det här sällskapet, mer eller mindre.
Men du stod på riksdagslistan så sent som 2010, va?
Det kan stämma att jag stod på någon sån här icke-valbar plats någonstans på riksdagslistan. Det är inte omöjligt. Ja, i någon valkrets, som det kanske var Malmö eller Skåne södra, jag minns inte.
Men sen när du väl hade den här relationen med Centerpartiet hade runnit ut i sanden, vad kände du då? Kände du att du skulle in i politiken igen?
Nej.
Eller ville, nej?
Nu är jag fri, tänkte jag. Ja. Fri som en fågel. Aldrig mer att jag ska behöva hålla på med det här. Jag satsar rätt mycket på jobbet. Sen åkte jag till Israel och bodde där ett år. 2013-2014, jag och min make. Och då satt jag och skrev en debattbok som jag gav ut för Merit Wagers förlag, Mummelförlaget, med lite politiska debattessäer. Och det var något sånt att man satt och skrev av sig lite frustration, liksom, så här, sitter någonstans i något annat land och bara pyser ut liksom. Och sen kom valet 2014, och tänkte, oj, här händer det saker. Och sen kom decemberöverenskommelsen, som sagt. Och alltså, då fattade jag något beslut att det här går ju inte, jag måste ju göra någonting. Så någon slags sån här pliktkänsla fick mig att nej, jag får göra någonting, jag måste göra någonting åt det här, någonting. Och då fanns det ett embryo till det som är dagens medborgerlig samling, och jag gick in och sa att det här stöttar jag.
Men vad fick dig att välja ändå banan med att starta parti? För att du hade ju också kunnat engagera dig i ett befintligt parti.
Men det fanns ju inte, tyckte jag, något som passade. Något som alliansen var fullständigt att titta på decemberöverenskommelsen. Vilket av de där partierna skulle man gå med i som hade slutit decemberöverenskommelsen? Det gick ju inte. Alltså, det var ju ett monumentalt svek av väljarna. Som, jag tror inte folk riktigt fattar hur pass allvarligt det var. Liksom. Allt i syfte att vi inte ska kunna ens prata med de där Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna, ja, det är väl inte riktigt... De har dels en del i partikulturen som kommer ifrån gamla tider för det partiet, som inte är så roligt. Och dels så i ekonomisk politik och så är det ju inte direkt något frihetligt parti. Utan det, jag ser ju Sverigedemokraterna som de kommande liksom, socialdemokraterna i Sverige. Så ser det ju ut idag. Det är bara att titta på vad som händer i opinionen.
Tänkte... Fan, jag hade en bra följdfråga där, men jag har glömt bort den. Det kanske kommer tillbaka sen. Fråga 9. Du har ju också kopplingar till nättidningen Nyheter Idag. Ska vi reda ut det? Hur funkar det där egentligen?
Jo, det var innan faktiskt jag blev partiledare. Jag hade en del kontakter med Jean Frick på telefon. Har haft det under flera års tid. Jean ringer och snackar skit. Och det blev tätare och tätare. Och jag tror vi hade faktiskt kommit i kontakt med varandra första gången genom mitt jobb, att jag höll på att företräda någon som, och han var motpart. Han var företagare innan också inom en annan bransch, inom typ så här skrothandel, tror jag det var, något sånt där.
Oh, fan.
Ja. Så att när rivningsbranschen var det nog. Han höll på att riva i såna här stora elledningar och ta hand om metallåtervinningen och ifrån det och så.
Jag är inte ett dugg förvånad.
Nej, precis. Ja. Så till slut. Jag har min erfarenhet av juridiken och genre från journalistik och grävande och ställa till med skandaler och sådär. Och Jean Frick ska helst hållas så långt borta som möjligt från pappersarbete och sånt där. Och då kommer jag in i bilden och säger okej, jag kan gå in i detta, jag kan stötta med tid, och på den vägen är det. Så det blev ett litet aktiebolag i början av 2016. Mm. Och sen flyttades nättidningen till aktiebolaget. Den fanns ju redan innan då som någon enskild firma för Stjärns del då. Mm. Mm. Och sen på den vägen är det.
Men finns det någon konflikt där?
Konflikt?
Alltså att ha nära kopplingar till ett medieföretag och samtidigt vara partiledare som vill in i riksdagen?
Jag tror inte det. Alltså, det är inte precis någon Berlusconi-situation, om jag säger så. Jag har naturligtvis så småningom har nu för avsikt att minska på ägandet. Så, absolut, om vi nu kommer in i riksdagen.
Ja, då får du väl kanske inte ens...
Jag vet inte om det finns några regler för det. Jag tror inte faktiskt. Men det är kanske inte lämpligt. Nej. Så i det läget är det väl lämpligt att helt avstå ifrån det. Va? Så det kommer. Det är inte... Men ja... Det, nu händer ju mycket, nyheter idag växer snabbt och det kommer nog förändringar utan tvekan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fråga 10. Vad behöver du göra för att få en riktigt bra start på dagen?
Jag behöver kaffe.
Ja.
Mm.
Och direkt eller
nej,
väntar
jag
en timme?
Numera tar jag det på jobbet i regel. Och så att det sammanfattar nog rätt mycket. Jag behöver lite kaffe på morgonen och något intressant att läsa kanske på morgonen.
Mm. Ja. Fråga 11. Du var inne på det lite innan, men har du någon gång haft ett riktigt jobb, så att säga? Alltså, har du kroppsarbetat? Eller har du...
Det jag tänkte, vad är det här för fråga? Men, jag har suttit, som de flesta i tonåren, så har jag gått och rotat i såna här på jordgubbsplantager på de skånska slätten.
Mm.
Och jag har städat maskinhallar på sommaren och jag har städat församlingshem och kyrkan i Skanör.
Ja.
Har jag gått runt och dammsugit.
Är jag bara gammal och bitter nu? Eller känns det som att dagens ungdom inte riktigt plockar jordgubbar längre?
Det är nog inte bara en känsla. Det är nog så det är.
Visst är
det redan
så?
På den tiden så var det väl typ jag och någon till och ett gäng somalier som låg där och rotade.
Ja.
Och jag tror det är dåligt att ungdomar inte... att man får någon slags sån här skiktning där vissa jobb inte anses fina nog.
Mm.
Jag tror det är jättedåligt. Jag tror alla bör... Man ska göra, det är faktiskt karaktärsdanande.
Mm.
Där låter jag som en gammal officer eller någonting sånt där. Men sådana här karaktärsdanande saker som lite hårt arbete. Jag har jobbat i Israel förstås också.
Mm.
När jag, efter gymnasiet precis. På, både i plantager och någon plastfabrik. Ja, ja. Men jag tror det, och även då det militära, nu när så få gör militärtjänsten. Det är inte bra.
Nej, alltså det är ju, ingen gillar ju att gå och plantera skog, men det är kanske bra att göra det åtminstone ett par veckor någon gång.
Tror jag, man alltså, hålla tid och få lite respekt för auktoriteter som kanske kan mer än en själv. Kanske också bli utsatt för ett och annan, en och annan prövning. Kanske en idiot till chef.
Ja, gud, gud.
Det är också lärorikt. För att då är det, det är lite som den kära Alexander Bard brukar säga. Det är liksom inget kuddrum längre.
Nej.
Det är den verkliga världen. Och man måste ha lite mandoms- och kvinndomsprov. Alltså, man kan inte sitta i det där kuddrummet bara och bli curlad.
Det finns ju få saker som är så karaktärsdanande, skulle jag säga, som känslan av att bli orättvist behandlad, eller hur?
Och hur man ska hantera den känslan och att
verkligen
man och bli verkligen riktigt jävla förorättad. Och sen kanske man, och inte liksom se det som slutet och så här, bryta, man kanske ska bryta ihop och sen gå vidare. Men alltså, det finns, man måste få liksom smällar i livet och det måste finnas saker som är svåra att liksom ta sig. Varför typ av såna här mandomsprov har vi egentligen kvar idag? Studenten är borta i stort sett. Det är här vi har tagit studenten, fy fan vad vi är bra på, som skriker på flagget. Nej, det har ni egentligen inte, tyvärr. Och jag hade unnat alla de här studenterna en riktig studentexamen, så de hade liksom haft något svårt att komma över och kanske också risk för att misslyckas. Och då får man göra om och prova och lyckas. Körkortet är väl egentligen en riktig sån där. Där är det liksom, antingen så lyckas du eller så lyckas du inte.
Problemet är ju bara att i storstäder så tar ju folk körkort när de är i 30-årsåldern. Så att det finns egentligen inte heller.
Nej, alltså de blir inte män eller kvinnor för de är 30.
Men ja, om det är du nu, om så du, är det väl, om så du, är det du har lite körkortet som en slags preferens för
mognad. Nej, jag bara säger, vad finns kvar?
Ja, jo, men det är faktiskt en intressant tanke.
Och alla kulturer har ju såna initiationsriter av något slag där man ska få markera någon slags övergång ifrån ett barndoms- eller tonårsstadium. Tonåring är ju egentligen ett begrepp som kom på någon slags på 50-talet, tror jag. Det fanns inte innan, utan då var det liksom konfirmationen någonstans där. Sen så var man i stort sett vuxen.
Alltså, jag är uppväxt i södra Småland. Det är så här ganska traditionellt lutherskt bonde. Och där var det faktiskt så ganska länge, alltså fram till 80-90-tal någon gång, att när du hade, åtminstone som man, när du hade tagit konfirmationen, då fick du snapsglas till middagen när det var fint.
Ja.
På riktigt.
Ja, häftigt.
Jag vet inte. Man ska, men ändå. Men där var det ju, konfirmationen var ju en sån grej. Ja, det är intressant.
Det finns motsvarigheter liksom, och inom judendomens bar mitzvah. Det vill säga, det betyder, bar mitzvah betyder helt enkelt att man är så att säga mogen för att genomföra påbuden som finns i liksom Toran och i så. Så att det är en sån rit, och därefter, förmodligen tidigare, kan jag inte historien så väl och kulturhistoria, men jag tror att giftermål och sånt där säkert förekom ganska kort tid efter det där i det gamla samhället. Men idag saknar vi en del av de här liksom gränserna som man kan gå över, och att man känner, och jag tror egentligen att körkort, det verkar ju vara, och det är också på utdöende, som du sa, så tar man ju inte i städerna folk längre körkort när de är 18-19 år som när jag tog det, utan man förskjuter det längre fram.
Kan det vara så att för många, om man säger de dagens ungdomar, så kan den där vuxenriten vara den här utlandsresan som alla gör nu för tiden efter studenten, att man åker och jobbar i Australien eller någonting och tar något så här skitigt barjobb i något år och sen åker man hem och tycker att man har växt upp. Kan det vara, visst, det kanske inte går att jämföra med lumpen eller något liknande, men kan det vara någonting sånt?
Ja, det ligger någonting i det du säger. Jag tror det. Det kan vara ett sätt att själv, nästan, eftersom nu stat och samhälle inte riktigt har något färdigt sånt där ritualpaket, så får jag skapa ett själv.
Ja, precis.
Så det kan nog ligga någonting i det.
Intressant. Fråga 12. Hur ska du gå tillväga för att få in medborgarsamling i riksdagen?
Genom att berätta det jag har berättat, genom att vara liksom själva förkroppsliga det vi säger och vara ihärdiga. Mm. Och ha den, alltså om man tittar på de medlemmar vi har, det är väldigt bra folk, det är kvalificerade människor, det är, de har många har liksom framstående inom sina yrken, och det här kommer att förändras sen, ja, det, när det kommer, och väljarna rör sig snabbare och snabbare idag, och gamla etablerade partier kan rasa ihop som korthus.
Mm. Är du, hur många valrörelser tror du att du har i dig, så att säga, om innan ni kommer in? Alltså hur mycket orkar du, tror du?
Hur många jag har i mig innan vi vad kommer in i riksdagen?
Ja, precis. Alltså för att om man säger, om ni inte skulle komma in i höst, så antar jag att du fortsätter till 2022. Ja,
allting står ju öppet, men alltså vi kommer ju absolut att... alltså, det håller inte för omöjligt redan i höst. Sedan kommer det ju en ny mandatperiod. Det kan komma ett extraval under den mandatperioden. Ett starkt medborgerlig samling i det här valet bäddar för ett ännu starkare i nästa val. Sen om det exakt vilken sida av den här 4%-spärren det ligger i det här valet kontra nästa val, det är ju, det får ju framtiden utvisa. Mm. Nära framtiden till och med utvisa. Men jag tror det kan gå ganska snabbt.
Jag tänker också att ni... ni blir ju inte redovisade i opinionsmätningar, och det finns många debatter och sånt där som ni inte bjuds in till av kanske naturliga skäl, men är det liksom, vad hittar man motivationen liksom för att det är ändå en uppförsbacke in i riksdagen? Mm. Hur gör man för att liksom peppa sig själv?
Att veta att man står för någonting som är, som man verkligen tror på och som är rätt, och att det är någonting som är bra för det här landet, och att det finns nästan en, som man sa, en ancien regime, som man sa under franska revolutionen, ett gammalt etablissemang som inte klarar det här längre. Och som inte har idéerna, som inte har kompetensen. Och då är det inte mer motiverande att behöva att gå in i något av de partierna och försöka förändra det. För jag tror mycket av det där går inte riktigt att förändra, utan det behövs nya krafter som gör det. De är alldeles de är liksom förstenade och i slutet av sin livsbana nästan.
Du låter nästan revolutionär.
Ja, men det är ju lite paradoxalt nog, eftersom det är liberalkonservativt. Mm. Men jag är liksom konservativ i betydelsen att det, i samhället ska man inte bara liksom kasta ut saker och ting som funkar bra och så vidare. Liksom, men staten är ju inte samma sak som samhället. Det svenska samhället är en gammal och seg historia. Mm. Staten kan vi stöpa om rätt ordentligt. Så att... ja, lite så här medborgarna. Tänk bara att det var revolutioner i, historiskt har ju ofta varit borgerliga från början. Mm. Så att, men sen har vi ju då Edmund Burkes lärdom att kasta om och liksom göra sig av med det demokratiska systemet och det gamla systemet helt och spola det och sådär. Det leder sedan till något gott. Mm. Därför att det slutar bara med tyranni. Mm. Men så jag pratar inte om att om det, utan det här är ju en parlamentarisk rörelse, vi ska in i riksdagen. Det är så, men visst finns det lite geist, lite revolutionär geist i det här projektet.
Fråga 13. Om ni nu skulle komma in i riksdagen redan i höst, vilka typer av samarbeten skulle ni söka?
Mm. Vi har sagt så här, vi har vår agenda. Vi är öppna att prata med alla som är intresserade av att stödja vår agenda, och där vi kan titta hos andra om de har samsyn i vissa frågor. Så att man kan väl börja så här, vi behöver inte utesluta någon på förhand. Sen är det ju uppenbart att det finns vissa partier som vi har mer att samtala om och kanske samarbeta om än andra. Men vi ser oss som ett självständigt block som kan stå öppet för att samverka och ta ansvar för landet. Men ska jag liksom nämna några, så är det klart att allianspartier finns det väl en hel del att diskutera med om. Sverigedemokraterna finns det också en hel del att diskutera med om. Kanske också i vissa beröringspunkter naturligtvis med Socialdemokraterna. Men det är väl det finns öppningar ju att prata med alla.
Har du någon kontakt redan nu med några toppolitiker i riksdagspartierna?
Nej.
Nej.
Och jag säger nej, jag tycker inte heller vi ska ha det.
Nej.
Jag tycker vi ska köra på det här nu och ha kontakt med medborgarna. Och sen, det får bli en senare fråga.
Du har kanske inte sökt den kontakten helt enkelt?
Nej, faktiskt inte.
Nej. Fråga 14. Har du något fritidsintresse som folk blir lite förvånade över att du har?
Det var länge sedan jag hade fritid.
Nej, men alltså en sån liten hobby när du inte behöver göra någonting alls. Så här.
Som förvånar?
Ja, som är lite otippat.
Jag vet inte om det är otippat, men jag gillar liksom odling, så här, växter och
sådär. Alltså så här krukväxter eller?
Både det och på balkongen. Du vet, nu är det rena chili och tomatplantagen på balkongen i Malmö. Vi behöver ett hus egentligen, för det håller inte i längden, de här plantagerna på balkongen.
Kanske behöver ett ordentligt grönsaksland.
Ja, faktiskt. Ända sedan jag liksom kunde gå nästan, så har jag gillat natur. Jag har gillat liksom växter, jag har gillat djurlivet och vet inte om det är något som chockerar, men
nej, men det är väl inte världens vanligaste.
Nej, men jag tycker det jag gillar det. Det är livet liksom.
Är du så pass hardcore att du så här förädlar egna växter och försöker? Nej.
Fast chiliplantorna nu som växer på balkongen i Malmö, det är faktiskt typ tredje omgången ifrån samma. Alltså jag har samlat in de fröna från förra liksom, från plantor som jag tyckte så lite. Så är lite på det hållet, va?
Styrd evolution.
Ja.
Okej. Fråga 15. Lite mer ovanor här då. Dricker du, röker du, snusar du?
Jag dricker och jag gör inget av det andra.
Nej.
Nej.
Lagom
är det så här. Jag dricker,
kommer ut med ditt alkoholproblem. Nej, men du liksom, är det en öl om året, eller är det typ lite då och då, eller vad?
Det är verkligen lite då och då. Jag gillar, jag prosecco är jag såld på. Ska man liksom nå Ilans hjärta, så är det prosecco.
Det smakar gott.
Jajamän.
Fråga 16. Superaktuell fråga. I natt kom nyheten att Kanadas senat röstat för att legalisera cannabis. Är det någonting du skulle vilja se i Sverige?
Nej, jag skulle inte gå så långt och säga att legalisera cannabis. Eller jag vet inte vad det kallades. Jag har faktiskt inte hunnit följa upp det där, vad exakt det är man har gjort. För det jävla ligger i detaljerna ofta.
Alltså här, ungefär kortfattat, så är att det förslaget som senaten röstade igenom var, det var ganska mycket regleringar i det. Typ vad det gäller hur man märker upp produkter, marknadsföring och även då ett tak på innehav då, jag tror 30 gram, vilket det är väl ganska mycket. Men viss reglering, men för eget bruk. Jag tror till och med det var någon grej att man ska få, att det ska vara ungefär som alkohol, att du får liksom, du får röka det med kompisar och på liksom i parker, och jag tror till och med man får i då den här kanadensiska lagen att man får röka tillsammans med sina barn, ungefär som att man bjuder barnen på ett glas vin eller något liknande.
Alltså vår linje i partiet är inte att vi har gått så långt, det vill säga en legalisering rakt av, men vi har nog det mest, så att säga, öppna förhållningssättet i den svenska politiken om man jämför med andra riksdagspartier i alla fall. Och så när det gäller att ja, men vi måste utvärdera detta, för har vi en skrivning om i både idéprogram och rättspolitiska program, att vi måste öppna upp och se på det här utan skygglappar. Missbruk är inte bra, den organiserade brottsligheten är inte heller bra. Att narkomaner liksom, narkomandödligheten i Sverige är så hög. Nu har inte det med cannabis att göra, men cannabis anses ju å andra sidan vara en inkörsport till tyngre droger.
Mm.
Så att men det är förfärande att det är så. Och hur gör vi liksom den bästa avvägningen mellan de här olika sakerna? Jag är inte säker på att Sverige har den. Sverige har, om det är någonstans där vi har en väldigt repressiv bestraffningspolitik, så är det ju inom narkotika, där vi har nästan förvånansvärt höga straff. Eller har haft, det har mildrats lite nu efter ändrad HD-praxis för ett par år sedan. Men skulle man åka in i finkan i 10 år i Sverige, så var det ju för att du hade typ så här, blivit tagen i tullen med något kilo droger. 10 år i finkan kräver ju, om du jämför det med ett brott mot person, så är det ju liksom, måste du slagit ihjäl någon mer eller mindre.
Ja, visst.
Så att det är liksom, det finns inga proportioner i detta. Jag tror vi ska öppna upp lite för att reda ut det här ordentligt. Att ta bort skygglapparna och se hur har andra länder gjort. De försök som har gjorts, det finns länder som har förändrat det här tidigare och för länge sedan. Jag har inte tillräckligt inläst på hur det har gått sen. Hur det ser ut på missbrukarsidan och hur det ser ut med den organiserade brottsligheten. Men utvärdera detta, och vi kan ju inte ta alla frågor på en gång i Medborgerlig Samling så här, utan vi har ju tagit, vi har bildats på grund av andra frågor primärt. Men efter valet så är jag helt säker på att vi borrar i den här frågan mer och kommer till en bra konklusion.
Fråga 17. Tror du att du på ett eller annat sätt någon dag kommer att bli statsminister?
Den tanken har aldrig, den har inte slagit mig.
Men nu gör den det.
Ja, nu ställer du frågan. jag passar nog på den frågan.
Ja.
Ja, jag har inte, det är ingenting jag går och funderar över.
Det är din rättighet att göra det. Mm. Men lite i samma härad, fråga 18. Vad tror du att du gör om 10 år? Om du och jag ses på en intervju om 10 år, vad tror du ungefär du pysslar med då?
Mm. Jag är nog en offentlig figur. Sen om det är möjligt att det är i riksdag eller i regering. Det kan också vara i andra roller. Men någon form av offentlig figur. Tror jag att det är svårt att. Har man väl satt igång det här så vill man fortsätta och göra det bästa man kan.
Spännande. Fråga 19, apropå offentlig figur. För drygt 15 år sedan så var ju faktiskt du en av de första öppet homosexuella politikerna i Sverige. För yngre lyssnare så kanske det inte låter något konstigt alls, men på den tiden så var det ju inte jättevanligt. Hur var det på den tiden? Vad har du för minnen av det?
Inga bekymmer.
Nej.
Faktiskt. Jag har inte upplevt några stora problem överhuvudtaget.
Nej.
Så att det har varit inga konstigheter.
Nej. Mm. Ja, men då så. Fråga 20. Ångrar du någonting i ditt liv?
Det är så här, men sitter man ju liksom i så mycket framtidsfokus och i de här dagarna så att nej, jag går inte runt mycket och ångrar eller så här. Kanske man kommer väl till någon fas i livet där man kanske sitter och funderar och gör bokslut, och jag är inte riktigt i den fasen nu.
Nej.
Så att klart, ibland går ju tankar, skulle man pluggat till någonting annat, som kanske juridik är ju väldigt, ska vi säga, kopplas till ett visst land till exempel.
Mm-hmm.
Medan om man ska satsa på läkare och liknande, så folk ser ungefär likadant ut. Mm. Likadant ut i världen liksom, så att det är samma. Så lite kanske så här utbildning. Men sen så tänker jag att nej, men juridiken har samtidigt öppnat upp för kunskaper som är jätteviktiga inom politiken. Det var därför jag började egentligen, tror jag också. Jag tänkte att det stod vägde lite mellan samhälls... statsvetenskap och juridik. Pulmag, juridik. Jag valde juridiken för jag tänkte att pulmag grejerna är någonting som jag hämtar in ändå. Men juridiken, den måste man nöta in liksom inom ramen för en utbildning.
Mm, mm.
Men så att om en ångrar jag det, nej, det gör jag nog inte. Jag har inga stora såna här ångerämnen så att säga.
Du har aldrig haft någon livskris?
Jag borde ha det nu kanske, jag fyller 40 snart.
Efter den här intervjun. Nej, men du har aldrig tänkt så här vad som hade hänt om du stannat kvar i Centerpartiet eller om du hade lämnat det tidigare, kanske startat upp det här partiet för 10 år sedan eller något sånt där. Har de tankarna funnits?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Inte så mycket de tankarna faktiskt. Mer kanske egentligen tankarna var, om det är någonting så här... kontrafaktisk historieskrivning som man kallar det.
Mm-hmm.
Alltså,
tänk om.
För de yngre lyssnarna så betyder detta. Tänk om det här hade hänt istället, så är det väl snarare kanske hur hade det varit om jag inte hade bytt land?
Mm-hmm. Ja, just det.
Och det finns ju alltid en koppling, och jag har varit 2 perioder i Israel i vuxen ålder. Jag har familj där, jag har nära band och så vidare. Så att det är, och jag talar språket och så. Så att jag är alltid
Hade du passat in i den israeliska politiken, tror du?
Alltså i politiken?
Eller ja, i samhället överhuvudtaget.
Samhället i stort. Ja, men jag ser mig lite som en del av det lite när jag är där.
Mm.
Så att det tror jag nog. Det är ett, men det är ju ganska stor, kan man säga, kulturell skillnad i förhållande till Sverige. Det ska man ha klart för sig.
På vilket sätt?
Det är Sverige som sticker ut i världen många gånger. Det måste man komma ihåg.
Absolut.
Utifrån en svensk synvinkel så är det kanske ett rakare och brutalare sätt att vara på, liksom, rakt på sak. Israel är inte artiga, men det är samtidigt, det slår gnistor liksom. Men det finns en värme i det där också. Och lite att det, man är en stor familj, och framförallt om det händer någonting då samlar sig folk på ett väldigt fint sätt. Och det inom en familj håller man inte på med en massa artighetsfraser och sådär.
Så att det är
en annan mentalitet.
Okay.
Men och jag är ju i det samhället, då är jag rena liksom britten, höll jag på att säga.
Okay.
När det gäller sätt att vara.
Ja.
Men det finns sådana i Israel också. Ja.
Fråga 21. Du har ju en och annan partiföreträdare som är lite kontroversiella, Alexander Bard och Katarina Janouch till exempel. Hur ser du på kritiken som de får med jämna mellanrum?
Ja, alltså ibland så, det som jag sa i ett inlägg för någon månad sedan när folk började ställa frågor, det folk har en favoritsysselsättning idag inom den politiska debatten, det är att plocka upp någonting som någon kläckte ur sig i någon tweet, och sen så springer de till mig och säger, Ilan, titta, nu har Janus sagt det här, titta, nu har Bard sagt det här, Ilan, vad ska ni göra åt det? Nu måste ni ta avstånd av det. Och till slut så sa jag, men så här, jag kan ju ha synpunkter på vad de säger, och det har jag ju sagt någon gång också, att det där tyckte inte jag var särskilt trevligt sagt.
Mm.
Så, då kan vi gå vidare nu. Det finns en besatthet vid hur man uttrycker saker och ting i Sverige och många andra, inte bara Sverige, det är en sjuka i hela världen nästan. Och det här hänger ju samman med sociala medier, och det är en lång historia, vi kanske inte kan utveckla den allt för mycket här och nu, men i korthet så det som tidigare sades i slutna rum och på krogen mer eller mindre, det kläcker folk ur sig nu på nätet, därför att människan är fortfarande människa. Och har man tagit sig några stänkare, höll jag på att säga, och sitter med något Twitterkonto och så här bara, så.
Jag brukar tänka på den här gubben som satt och drack Falcon på pizzerian, du vet, att han har Twitter nu.
Ja, exakt. Och det är så Twitter och Facebook har ju lite blivit våra så här, torg nästan och våra gamla, det som tidigare hände i rum där man sa saker och det var ingen som spelade in det och sen kunde liksom spela upp det 10 år senare. Det sker nu i det sociala medier. Plus att sociala medier verkar ju ha den lite tråkiga effekten på folk att när man inte sitter och pratar med någon i samma rum så kan man vara elak.
Mm.
Medan man, när man är med folk i samma rum så tittar man någon annan i ögonen. Ja. Man kan få sig en liksom lavett om man säger något dumt.
Mm.
Och, men det är en annan sak.
Va? Ja.
Och det verkar trigga ett lite aggressivare sätt. Men det gäller ju alla verkar det som. Så att det så är spelets regler lite. Så att med det här sagt så jag tror att jag tror att man kan inte vara allt för besatt av vad som händer på vad som är exakta ordval i de sammanhang. Därför att filtren som tidigare fanns i form av för att publicera, masspublicera yttranden i form av att du måste sätta den här skrivaren insändare och skicka den till en redaktör. Hur många filter har du inte där innan det kanske hamnar i en tidning?
Mm.
I synnerhet redaktören som säger, men det här kan man inte publicera.
Nej.
Det är någon som har... det finns inte idag. Och därför så blir det väl inte 100% av allt som alla säger, även de mest skärpta duktiga debattörerna blir väl inte 100% så bra alltid. Men så det är väl inget konstigt. Sen är det en ständig pågående så här tendens att man varenda jädra inlägg är uppåt väggarna. Men då klart, då får jag väl ringa personen och säga, men vad håller du på med nu?
Ja, för att jag tänker att om någon företrädare liksom skriver någonting och det plockas upp av kvällstidningarna och börja sprida så där. Känner du någon gång att fan, det här är inte jättebra för varumärket ändå?
Det är klart, eftersom logiken funkar så kan det vara så att en del människor blir lite skrämda av det. Men man ska samtidigt inte spela för mycket med de spelreglerna, utan man kan faktiskt sätta lite egna spelregler också. Att vi behöver inte spela med i den här charaden där det blir allt energi nästan i offentliga debatten handlar om att den sa fula ord på Twitter och att det blir en metadebatt om vad man sa och hur man uttryckte sig istället för att försöka gå till kärnan i problemet. Men sådana här debatter om debatten verkar ju aldrig ta slut.
Nej, det gör de inte.
Ja.
Fråga 22. I morgon så är det exakt 3 månader kvar till att det är val. Och jag undrar, vad tror du Sveriges statsminister heter om exakt ett år?
Om exakt ett år?
Ja, den 8 juni 2019.
Skulle inte förvåna mig om det är Ulf Kristersson.
Och hur tror du att det är en enpartiregering eller är den 3 eller 4 eller
kanske 1 eller 2-partiregering. Han kanske har med sig ytterligare 1 alliansparti. Och sen får han söka majoriteter i riksdagen.
Mm.
Hoppade majoriteter. Och kommer vi in nu så är det inte omöjligt att vi är med i regeringen till och med.
Spännande. Fråga 23. Vilket tycker du är det finaste ordet i svenska språket?
Rullebör. Nej, jag vet inte.
Och för yngre lyssnare så är det alltså skottkärra på skånska.
Ja. Nej, det var en jättesvår fråga.
Ja.
Folk ska säga kärlek och sånt där.
Ja, eller vattenfall eller.
Ja, men jag
Nej, men du säger väl rullebör då?
Ja,
det är ett bra ord.
Ja.
Varför inte? Ja. Fråga 24. Du, som sagt, du bor i Malmö. Mm. Och du har åkt upp till Stockholm här nu. Vad händer i helgen?
Jag ska faktiskt tillbaka till Malmö ikväll. Så att det var en liten sån här blixtvisit. Så att nej, men nu har jag något möte här jobbrelaterat. Och sen så ska jag träffa ytterligare möte som har med politiken att göra. Vi har ju faktiskt ett mycket stort och glädjande stöd inom partiet bland personer som kommer från andra länder men som har sekulär inriktning, faktiskt några sekulära muslimer eller muslimer som valt att någon har till och med valt att lämna. Jag ska ha ett möte med dem, alltså lämna islam. Mm. Jag ska ha något möte med dem i eftermiddag. Okay. Och sen så ska jag tillbaka till Malmö och i helgen så ska jag jobba med politik på olika sätt.
Ja, och jag kommer nog inte jobba alls, men jag hoppas att du som har lyssnat på detta har tyckt att det var väldigt trevligt. Jag tyckte att det var ett jättespännande, intressant samtal. Vi finns som vanligt på 24frågor@nyheter24.se. Jag heter Karl Anders L på Twitter. Det är bara att skriva om det är något ni undrar. Och jag får väl framförallt tacka dig, Ilan Sade, för att du kom hit och ville prata lite.
Ja, tack ska du ha. Ja. För att jag fick vara med.
Ja, och vi ses väl förhoppningsvis nästa vecka. Och tills dess så säger vi väl hej då.
Hej då allihopa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.